Jeg talte i går om den hendelse at noe som man kan ikke fatte med tankene, som ubegrenset av tid og rom, som ikke underkastet naturlagene, logiske lager, fysikaliske, matematiske lager, at det enda blir synlig, at man kan se det med våre kroppslige øyne. Jeg talte om dette mirakel, at Gud blir synlig på jorden og i mange, mange andre bebudde verder som avatarer. Det finnes en strof i Brihat Aranyaka Upanishaden. Det betyder den store undervisningen i skogen. Og samme strof står i början av flere andre Upanishader som antyder denne hemmelighet. Den går så på sanskrit. Purnam Adha, Purnam Idam, Purnat Purnam Udachyate, Purnasya Purnam Madaya, Purnameva Vashishyate. Det betyder fullheten, den gudomlige fullheten er der. Fullheten er her. Og man tar ur fullheten, har fullheten flødet ut. Og man tar bort fullheten fra fullheten, så er den ursprungelige fullheten uforminsket kva. Om vi vil uttrykke det i vårt språk, enligt matematik, så skulle jeg gjøre et tecken, en åtta liggende. Så som ni ser vid varje konsumbutik og domusbutik. Uendelighet minus uendelighet er uendelighet. Också detta kan man inte fatta med det vanliga förståndet. Nu tyds denna strof på olika sätt i olika traditionsföljder. I traditionsföljden av Shankaracharya, ett stort filosofiskt geni som levde 800 år efter Kristus, tyds denna strof så: ur den gudomliga fullheten har den oändliga fullheten av universum flödat ut. Och fastän det har flödat ut ur denna fullhet, detta gränslösa universum, som enligt modern astronomi har miljarder och miljarder och miljarder solsystem, galaxer. Fastän denna oändlighet av världsarbetet av tid och rum har flödat ut, är den ursprungliga fullheten oförminskat kvar. I Bhakti-traditionen, traditionen av den tjänande gudskärleken, tyds denna strof annorlunda. Ur den gudomliga urgrunden har avataras stigit ned. Och en avatara omfattar Guds fullhet. Och fast den fullheten har flödat ut ur fullheten, är den ursprungliga fullheten oförminskat. Det är en sats att begrunda om man sitter tyst i meditation. Om jag vill så skriver jag upp på ett papper att man kanske kan göra stencil av det. Purnam Adha, Purnam Idam, Purnat Purnam Udachyate, Purnasya Purnam Adaya, Purnam Eva Vashishyate. Det är ett försök att antyda något som är utanför alla tankar och alla språk. En annan möjlighet att uttrycka det outsägliga har jag försökt igår Wir versuchten Atschunga, Strophe, die Avatara-Hymnen, auf den sture Dichter, den sture Kavi, Jayadeva. Pralaya payodi chale trittavana sivedam vihitta vahitram charitram akedam keshavadritta mina sharira jaya jagadishare. Det vill upprepa strofen berätta att när hela jorden var översvämmad av en av de stora floder. Det var som en världsundergång. Då bad Gud själv i fiskgestalt mina sharira, det heliga vetande av honom, eller veda, genom förintelsefloden till en ny värld. Nu vill jag berätta om samma händelse så som det beskrivs i Bhagavata Purana, en av de centrala indiska uppenbarelseurkunderna. Där det tal om en konung som heter Manu. Ordet Manu är centrum av ordet Manushya eller Manusha, och det betyder människa. Ni ser, konsonanterna är helt identiska, bara vokalerna är lite annorlunda. Man säger på sanskrit manusha, i Sverige säger man människa, på tyska säger man mensch, en antydning att det inte är så främmande vad vi tror, nämligen dessa texter, denna vishet, denna gudskärlek som uppenbarades i Indien. Jag vill kanske betona någonting som man glömmer många gånger. Det är vad mig intresserar, säger jag, och det är essensen, centrum av i hinduismen. Det har knappast något att göra med Indien. Det har ingenting att göra med Österlandet eller Västerlandet. Det är berättelser, kunskap, erfarenhet om ett rike som är överallt. Men ändå obegränsat av tid och rum. Jag började att berätta om en konung som heter Manu. Han tyckte om att fiska. Och han fiskade en gång en liten fisk och ville döda honom. Och fisken bad, konstigt nog med mänsklig stämma, döda mig inte. Konungen var barmhärtig och lydde och lade fisken med omsorg i en hink med vatten. Nästa dag hittade de om fisken är i liv. Och han levde mäktigt. Han har blivit större än hela hinken. Han lade fisken i ett stort, låt oss säga, badkar. Fisken, det såg ut att han trivdes där. Nästa morgon tittade han till fisken. Fisken var mycket större än badkar. Han lade fisken i en damm. Och nästa morgon tittade han. Fisken var större än hela dammen. Han lade fisken i en sjö. Nästa morgon var fisken större än hela sjön. Slutligen lade han fisken i havet. Vad betyder det? Den enda guden, som kallas med många, många namn, bland annat den högste Atma, Atma över alla Atmas, vårt innersta självets djupaste grund, vårt självets själv. Han kallas i texterna ibland det minsta av det minsta och det största av det största, samtidigt igen inte att fatta med logiska begrepp. Det visade fisken att han växte och växte och växte. Och när konungen Manu nu lade fisken i havet, började fisken igen att tala med en röst som konungen kunde förstå. Och han sade honom, snart ska ditt land och hela jorden översvämmas av en förintelseflod och han rådde honom att bygga en båt, så som det berättas om syndafloden, om Noa och hans familj. Manu lydde, ty han anade redan vem fisken är. Kesa vadritta mina sharira jaya jagadish hare, att det var Gud själv som talade i denna gestalt för honom. Och det berättas att denna stora, stora flod som tog inte bara några veckor eller månader så som i Bibeln, men hundratusentals år, då drog fisken båten med konung Manu genom dessa svarta vatten. Och i båten, så heter det, var inte bara Manu, men också det så kallade sju heliga riket, dessa ursierna. Jag berättade om dem, att dessa sire förmådde i urförfluten tid att lyssna till något man kan inte höra med öron, nämligen att uppfatta en fläkt av det överallt varande, överallt vibrerande eviga ordet som finns, om det finns ett universum av tid och rum eller inte finns. Och det berättas nu, när Gud i gestalt av en fisk drog denna båt med Manu och det sju heliga ursyre genom den stora floden, undervisade han hela tiden dessa som bodde i båten i hemligheten av atmakunskap, av den eviga grunden av allt vara, som inte förintas. När allt förintas som tillhör den grovt fysiska materien, även allt förintas som tillhör den psykiska materien, om atma. Man kan säga, på sådant sätt förmådde det sju heliga riket lyssna till det eviga ordet, och en avglans av detta, vad det kunde förnimma, finns i Upanishaderna, finns i Rigveda, finns i Bhagavata Purana. Men något av den gudomliga sekraften, förnimmelsekraften som är ett i det eviga, måste genomtränga våra öron. Då kan man uppfatta vad står levande bakom dessa ord jag kan läsa i en bok eller i ett manuskript eller lyssna på en grammofonskiva och så vidare. Nu begriper ni kanske lite bättre vad det betyder att i ett av de sju, av de fem stora offer som varje troende hindu som lever i en familj ska göra dag om dag, att det första av de dagliga offren är målet ska gå till det sju heliga riket. Och offret består att fundera, att begrunda någonting som tillhör det heliga vetandet eller veda. Nu anar ni hur det hände att dessa sju heliga riket själv förmådde att lyssna. Jag vill kanske antyda vad denna atmakunskap är. I Upanishaderna händer att en lärjunge frågar en lärare, hur får man kunskap om atma? Och svaret är, inte genom bokvishet, inte genom undervisning, inte genom många studier, bara den som atma väljer, han uppnår atma. Till honom uppenbara atma sitt väsen. Tanu svam, sitt eget väsen. Men den bättre översättningen är som döljs i alla översättningar av Upanishaderna. Det där provocerande, det heter det, dem gör atman sin egen gestalt uppenbar. Och det är denna gestalt av satt, chit, ananda, verkligt evigt vara, rent medvetande, gudomlig glädje som är en begränsad gestalt och omfattar ändå alla oändligheter. Det är historien om fisken, mina sharira. När jag sjöng dessa strofer i Avatara-hymnen av Jayadeva, då upprepade jag också en refrain till en av de stora tio avataras av Gud, nämligen till Narasinha. Keshavadritta Narasinha Rupa Jaya Jagadishare. Ordet Narasinha kan man översätta ordagram. Nara är människa, Sinha är lejon. Men bättre till verkliga meningen kommer man om man ser Gud som andelejon. Jag vill berätta hur denna uppenbarelse hände och hur den beskrivs i Bhagavata Purana. Det gentar om en stor härskare. Jag vill tillägga till den tidigare berättelsen att den Emanu blir stamfadern av en ny mänsklighet, så som Noah är den första i en ny mänsklighet. Men nu berättar jag om en annan stor härskare, om Hiranyakashipu. Han var en demonisk varelse, men också demoniska varelser kan göra yoga. Allt i religionen kan vara över de tre gunas av Maya, eller kan vara befläktat, genomtränkt av en eller flera av de tre gunas av Maya. Dessa kedjor, dessa bindningar, dessa begär efter finare eller grövre eller helt lortiga njutningar. Denne konung Hiranyakashipu var dominerad av rajas och framför allt tamasguna. Han tillhör demonsläktet. Då kan man se ut som en människa, vara man eller kvinna, vacker eller ful, men det beror på gunas inom oss om man är en varelse som tillhör devas, det ljus glänsade himmelsvarelse, eller är en demon. Han var en demon och en stor yogi, och hans mål var att uppnå gränslös makt. Han erövrade hela jorden, direkt inte. Han ville erövra det förgängliga himmelsriken, det indre härskar. Och för att komma till detta ändamål gjorde han stor askes. Han drog sig tillbaka från sitt land, det erövrades i mellantid av devas, satte sig i meditationshållning i ensamheten och mediterade. Mäktig kraft, men fullt av tamas. Åratal satt han i meditation. Och denna makt förlänades honom. Brahma-världsskaparen tvingades att uppfylla hans önskningar. En av hans önskningar var till exempel att ingen varelse, det vill säga, jag säger det precis rätt, ingen människa, inget djur ska förmå att döda honom, och ingen under dagen och ingen under natten ska förmå att döda honom. Han lyckades, han erövrade det ljusa himmelsriken, han erövrade det stora riken i underjorden och härskade det. Ja, det är mycket intressant hur han härskade. Det var ett mycket välorganiserat stat. Man kunde se en demonisk välfärdsstat. Ingen måste hungra, ingen måste törsta i detta rike. Men alla suckade under oket av hans härskap. Han tvang de stora sångare att sjunga hans pris, att sjunga om honom, att han är den enda guden, världens gud. Hitler, Mussolini, Stalin är dvärga jämfört med denne Hiranyakashipu. Nu hände det att i huset av denne demoniska härskare växte upp en son av Hiranyakashipu. Hans namn är Prahlada. Sanskrit ordet Hlada betyder glädje, gudomlig glädje. Prahlada betyder otroligt stor gudomlig glädje. Bodde i denne lilla pojke från födelse. Han var från födelse en Guds invikt, en vakta. Det berättas om honom. Vad han än var, vad han än gjorde, han var i omfamningarna av Govinda. Govinda är ett kristna namn. När pojken blev, jag vet inte, 5 eller 6 år, då ska han börja att gå i skolan. I slottet av denne härskare upprättades en skola, en elitskola för pojken Prahlada och kamrater i framstående demonsläkter. Och vad var nu undervisningen i denna skola? Huvudämnen var 2. Det första var politik. Till politik tillhör att genomskåda människorna, se aura av en människa, se hennes hemliga tankar, genomskåda hans mål, det inre mål, det som hon inte uttrycker i ord. Och varför? För att spela ut dem mot varandra, att sandra dem, att härska över dem. Och vad var det andra målet bredvid politik? Det andra målet var: hur uppnår man den högsta njutningen, framför allt den högsta sexuella njutningen? Om ni tittar på våra skolsystem, även i moderna välfärdsstater, kan ni upptäcka kanske likheter med detta skolsystem i demoniska länder, som är naturligtvis mycket mer fullkomligt i sig. Nu berättas i Bhagavata Purana att en dag i en paus mellan 2 lektioner kallade Prahlada sina kamrater till sig och sa: vad vi lär oss här, politik och hur man når högsta njutning, sexuella njutning, det är ju bara oviktigt, det är ju smörja. Och han försökte att undervisa dem om livets verkliga mål. Och han sa: det är olika former av tjänande kärlek till den enda guden som är överallt, också i var och en av oss. Att lyssna till berättelsen om honom, att sjunga hans pris, att sjunga hans namn, att begrunda det vad vi har sjungit, och slutligen att överlåta sig helt och hållet till honom. Han sa det vad han återger. Det är en undervisning som han själv har fått tidigare av en guru. Nu började hans kamrater att skratta och sa det: vad pratar du? Du har haft en guru, en liten pojke. Och då berättade han en historia. När hans far satt i den stora tamasmörka askesen för jagiska mål, då både hans rike erövrades av hans fiender, av den ljusa devas. Då ville de mörda hans mor, och hans mor var havande. Und du komm in auf das Dura Seere, den gedummlige Seere, Narada. Ich habe flere Gange berettet von honom. Und sage til Indra, Himmelsfürsten, ich musste inte döda denne embryo i moderskötet. Det vore ju en stor synd att såra en havande kvinna. Denne pojke är en vakta. Och han ska inte skada er. Då skånades modern och barnet i skötet av modern. Och Narada tog henne i sin lövhydda och skötte henne omsorgsfullt på alla sätt och undervisade henne och gav henne en mantra. Det berättas att kvinnan förmådde inte att behålla denna mantra. Det försvann i hennes medvetande. Men pojken i moderskötet, han förmådde att lyssna. Och han behöll det. Denna mantra gav honom kraft att skåda Gud. Om man skådar Gud så skådar man allt. Det allt är ju ett utflöde av honom. Och på detta sätt förmådde han att undervisa sina kamrater. När konungen Hiranyakashipu hörde om detta, då blev han mycket arg. Han kallade pojken till sig och skällde ut honom. Hur kan du säga sådant? Var finns någon som är mäktigare än jag? Det berättas att han försökte döda på alla sätt denne son. Han kallade honom en orm som växte upp i sitt hus. Man kastade klippblock på honom. Man störtade honom ned från höga berg. Man försökte att elefanter skulle trampa ihjäl honom. Man kastade honom i fängelse. Man gav honom giftig mat. Man gav honom ingen mat alls. Inget att dricka. Och det berättas. Ingenting kunde skada denne pojke Pralada. Ty alltid var han i medvetande av Gud. I omfamningar av Govinda Krishna. Det berättas att redan tidigare kallade fadern sonen till sig, tog honom på sitt knä och frågade honom: vad har du lärt dig? Vad är det viktigaste av allt vad du har lärt dig? Och så till konungen vågade han upprepa: vad är det viktigaste? Att lyssna till berättelser om den enda, att sjunga hans namn, att begrunda hans gärningar och att överlåta sig helt och hållet till honom. Och konungen blev otroligt arg nu och sade: nu ska jag förinta dig själv. Och vad är han, den enda, den Vishnu du talar om? Visa mig honom. Är han här i pelaren, i tronsalen? Och Pralada sade: han är närvarande. Och Bhagavatam säger: för att visa storheten av sin vakta, för att skydda sin vakta, blev Gud den ende synlig i pelaren av tronsalen. I en gestalt som aldrig hade skådats i denna världsutveckling, med ett huvudet av en människa och med kroppen av ett lejon. Det var under skymningstiden, det var inte dag, det var inte natt, det var ingen människa, det var ingen djur. Konungen var en modig krigare. Han sprang med sitt svärd till Gud som uppenbarade sig. Han den allt överallt varande uppenbarande sig i pelaren. Men det var så som en flyga, ett mal ville strida med eldarna. Han förintades ögonblickligen. Ogudomlig vrede att man ville skada sin älskade Bakta, satt på tronen nu Narasimha andelejonet. På hans knä låg den sönderrivna demonerna, hans inälvor hängde ut, och det berättades att det glänsade i ett kärt ljus såsom solen, nämligen i den mäktige varelse hade all demonisk kraft, all demonisk mörker runnit ut, och han har blivit frälst i döden. Men ingen vågade sig att närma Gud som satt på tronen. Shiva vågade inte. Lakshmi, hans egen kraft av gudomlig kärleksmakt i evig gestalt, vågade inte att närma sig. Så sade Brahma, skaparen, till honom, till denne pojke, den lille pojke: närmar du dig att hans vrede går bort? Och den modige unge pojken närmade sig Gud. Och Guds hjärta smalt i rörelse när detta oskyldiga barn närmade sig honom. Och han lade sin, så heter det i texten, sin svar lotushand, som tar bort allt bekymmer på pojkens hjärta. Och denna beröring med Guds hand gav den lille pojken Prahlada kraft att sjunga till honom en underbar lång hymn som finns upptecknad i Bhagavata Purana. Han var oskyldig, utan den minsta synden. Han var ju en Guds invigd, inte skild från Gud, från modersköte. Men han i sin ödmjukhet trodde att han är ett med alla människor på jorden, och att alla synderna av alla varelser ligger på honom. Och han talade till Gud så som han vore en stor syndare. Han tilltalade Gud: o du ofödde, också ett av de hemlighetsfulla beteckningar av Gud, att han är den ofödde, Aja på sanskrit, och ändå blir född, blir synlig på jorden. Prahlada sade: o du ofödde, o du allsmäktige, o du som är obegränsad av tid och rum, dra mig till dig som genom din maya. Också maya kallas här den ofödda. Hon, skuggan av evigheten, tjänarinnan av Gud, är också ålderslös som Gud ofödd. Dra mig till dig som genom den ofödde maya har kastats på hjulet med de 16 ekrar och blir krossat, ty jag har tagit tillflykt hos dig. Vad är nu hjulet av maya? Hjulet med de 16 ekrar. Det beskrivs mycket noggrant i många kapitel i Bhagavata Purana, många andra texter som handlar om den så kallade Sankhya-filosofin. 5 ekrar i Mayas hjul är våra sinnesorgan: öga, öra, näsa, tunga, hud. Och det 5 inre organ, handlingsorgan, nämligen enligt indisk syn, rörelseförmåga i våra händer, som hjälper oss att utöva ett yrke, rörelseförmågan i våra ben, i våra fötter, språkorganet, så som är ett sinnesorgan enligt indisk kunskap. Och slutligen utsöndrings-, matsmältningsorgan och sexual sinne. Det är 10. Sedan kommer det 5 elementen av indisk naturvetenskap, gammal indisk naturvetenskap, det solida aggregattillståndet, man kallar det jorden och vattnet och elden och luften och rymden. Också rymden, bara en utbuktning av tamasgunna. Också rymden är ett av dessa 16 ekra. Och det 16:e är manas. Manas i omfattande mening, jag har förklarat vad manas är. Hela vårt tankeliv, viljeliv, känsloliv. Det är det 16 ekra. Substansen av ekra, substansen av hjulet är maya. Och inpräntat i dessa ekrar, vi har flätat till detta hjul som förbrytare i medeltiden, spikades på ett hjul. En mycket grym metod att avrätta någon. Det är vår situation. Och vad är följden att vi har spikat på detta hjul? Och hjulet är inpräntat, alla våra begär, alla våra intryck, alla hat och lustfröer i tidigare liv som genbärgar att spira i detta liv. Detta hjul är hjulet av födelse, död och återfödelse utan slut. Det ändlösa kretsloppets hjul. Och Prahlada bad, dra mig till dig som genom din maya kastades på detta hjul med 16 ekrar och blir krossat. Jag har tagit tillflykt hos dig. Jag berättade, jag tror, i mitt första föredrag att denna kunskap om hjulet är känd också i det grekiska mysteriet. Jag berättar i min bok Den glömda världen i sista avdelningen, första kapitlet, om min första samtal med min lärare Sadananda, som fick jag med undervisning i ett indiskt koncentrationsläger under sista kriget. Han berättade om en vas som han har funnit på en grekisk ö, Samothrake, ett berömd plats av det grekiska, gamla grekiska mysteriet. Då såg man ett hjul med 16 ekra och skriften var: från Ixions hjul har jag hoppat av. Och ni vet, det tillhör den grekiska mytologin, fast det även i det gamla Grekland knappast förstods utanför mysterieinvigningen. Det är detta hjul där Odysseus går ned till underjorden, landet av de döda. Då ser han Ixion flätat på ett hjul. Det är en bild av vår egen situation. Prahlada fortsätter att be till Gud, inte att rädda honom själv, men att rädda de andra. Och Achyuta, ett Guds namn, kommer från en sanskrit ord, Chiu, C-Y-U, Chiu, och det betyder att droppa. Han som förminskas aldrig, även om ett helt universum har flödat ut av honom. Den ursprungliga fullheten är oförminskat kvar. Det betyder Achyuta, ett av de 1000 namn av den enda guden. O Achyuta. Och han talar nu så som alla begär, alla drifter, alla njutningsdrifter av alla varelser vore i honom. Han är inte skild från Gud, men han är inte skild också från de andra varelser. Och han säger, o Achyuta, min tunga, den aldrig tillfredsställda, drar mig i en riktning. Och mitt sexualorgan drar mig i en annan riktning. Och huden i en annan riktning. Och min mage
något annanstans. Och mitt hörselsinne något annanstans. Och det ostadiga ögon drar mig till någonstans. Det är som även mina inre organ, matsmältningssinne och så vidare. Det är som sjukor, prostituerade, som vill dra, som tränga in i ett hus och vill dra Herrens hus i sin säng. Igen är han inte skild från alla varelser, den oskyldiga. Jag ser detta folk som genom sitt eget karma, följderna av de egna gärningar i detta liv och tidigare liv, kastades in i helvetets floden. Vad är helvetets floden? Floden, den forsande floden av födelse, död och återfödelse. Och denna flod finns också även om vi inte tror på reinkarnation. Detta folk som har kastats i helvetets floden efter det ändlösa kretsloppet av födelse, död och återfödelse. Detta folk som är alltid fyllt av rädsla. Rädsla en av den andra. Från födelse till död. Och rädsla om det ska vara nog föda för dem. Och rädsla och vänskap och fiendskap till kropparna av det som kallar vänner, släktingar eller fiender eller främmande. Han säger: o du som vandrar på den andra sidan i det oförgängliga. Jag måste betona, den andra sidan är här i mitten av oss. Du som vandrar på den andra sidan i det oförgängliga, dra den över denna helvetets flod. Det förvirrade, det vilseleda, gör det nu. Gud är mycket belåten och gör ändå en test med sin vakta. Och han säger till de pojken: någon som har skådat mig ansikte mot ansikte, alla önskningar blir uppfyllda för honom. Vad önskar du? Vad ska jag ge dig för en nåd? Pallada säger: du ska inte fresta mig att jag ska ha begär till något. Någon som vill begär lön av Gud, han är ingen tjänare. Han är en köpman, en handlare. Men jag är din vakta. Men om du ändå vill att jag ska begära någonting, så begär jag det enda att min far, som har försyndat sig så mycket, att du inte må straffa hans synd. Och då säger Marasinha till pojken: inte bara din far har fått befrielse, mukti, 21 generationer i framtiden ska få befrielse genom dig. Till slut tilltalar Pralada Narasimha med dessa ord: så bär du alla världar genom dina avatars. Som människa, djur, sire, fisk, o du högsta, eviga, gudomliga personen. Det vill säga, han tilltalar nu inte längre Rasinha, Avatara. Han tilltalar urgrunden av alla avataras. Han som kallas inte avatara, men avatarin. Urgrunden av alla avataras. Det berättas, och imorgon vill jag berätta om det, att också urgrunden av alla avataras en gång i en världsutveckling som omfattar 4320 miljoner år stiger ned till jorden, blir född på jorden, den ofödde blir född, och med honom alla avatarer som har gått in i honom, och alla eviga följeslagare som är gestalter av sin egen högsta kraft, och med hela sitt gudomliga rike som lyser nu för en liten, liten tid på jorden. Kesavadrit Tanarasin harupa chaya jagadish hare. Han må uppenbara sig, han må segra. Jag prisar honom, andelejonet Narasinha. Jag prisar Keshava Krishna som har stigit ned i Narasinhas gestalt. Namaste. Roligt att ni är här.